Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag kände mig så här, fan, hur gör jag det här nu då?
Satt och grät med han i famnen och bara, han älskar inte mig.
Man tar ner förväntningarna på sig själv utifrån att vad funkar för oss. Vad vill jag, vad tycker jag är kul?
Då är det dags för ett nytt avsnitt av Päronpanelen. Och inför det här avsnittet har vi ju, hörni, fått en ny sponsor.
Yay!
Yes.
Eller det är inte en ny sponsor, för våran sponsor är ju nämligen Knodd som har sponsrat Norrlandspäron förut och som jag tycker är helt fantastiska. Vet ni vad Knodd är?
Ja, superbra.
Ja.
Verkligen.
Ja, du har ju en liten, ja, liten
vi,
hemma.
Vi har en Knodd hemma.
Ni har en Knodd också.
Absolut. Nej, men alltid tillgänglig.
Mm.
Och jag tycker att det är en trygghet att alltid veta att det finns tillgängligt. Även om vi inte har behövt användare ofta, så är det ändå väldigt skönt att veta att så här, det här finns alltid för oss om det skulle behövas.
Men det är ju verkligen superskönt. Jag kommer ihåg första gången jag använde Knodd. Det var ju när vi var på husvagnssemester såklart. Mm. Och Unni, som hade varit pinfrisk tills dess, då drog på sig typ världens värsta 3 dagars feber.
Mm.
Som var så här skyhög. Och då hade vi mycket kontakt med Knodd. Och det var så skönt att bara kunna få visa upp henne också. 1177 är ju superbra, men just det här att de kan, Knodd kan se barnet. Se hur de ser ut, se hur de beter sig, se hur de låter. Alltså, jag tycker att det är otroligt skönt.
Och att det är just barnläkare och barnspecialister.
Mm.
Att de är specialister på barn.
De förstår det verkligen.
Mm.
Så att Knodd är ju helt fantastiskt. Och tillsammans med Knodd har jag också en podd som heter Knodden.
Mm. Ja.
Och jag tänker med ämnet som vi ska prata om idag. Första tiden som förälder.
Mm.
Alltså lyssna in Knodden. För att vi pratar ju här mycket om känslor och våra känslor. Men där får ni lite mer fakta kring ämnen som rör första tiden med barn.
Mm.
Så tack Knodd för att ni sponsrar Norrlandspäron.
Tack så mycket.
Vad är det där? Vad hände?
Det roligaste jag är med.
Ja, päronpanelen är här.
Jajamän, som aldrig förr.
Hur mår ni?
Bra.
Vad skönt.
Ja, verkligen.
Ja.
Julhetsen är över.
Mm. Det är 28 december idag.
Det är det.
Jag och Emma har nyss haft en intervju med Therese. Mm. Som ni kommer få höra eller ha hört. Jag vet inte riktigt vilken ordning vi släpper dem.
Ja, jag tror att Therese kommer innan det här avsnittet.
Mm,
vi får se. Ett väldigt bra avsnitt.
Jättebra. Jättebra. Så vi har värmt upp lite grann.
Mm.
Och nu är vi redo för dig, Andreas.
Yes.
Du.
Kom springandes ner sen, vanlig ordning.
Och idag ska vi alltså prata om vår första tid som föräldrar.
Mm.
Sjukt spännande tycker jag.
Väldigt spännande.
Mm,
vad är det första 2 orden som dyker upp hos er?
Jag tänker på sjal. Bärsjal. Mycket. Och alltså verktyg, typ tekniker. Allt man tar till och lär sig och försöker med. Och hur man försöker liksom hela tiden hitta verktyg till att hantera vardagen och lära känna sitt barn och så här. Så att jag kanske säger typ verktyg. Men jag menar, men jag säger det, så tar vi det därifrån.
Emma.
Förväntningar. vill jag nu ta in som en sån liksom, både vad jag upplevde ställdes på mig och vad jag ställde på mig själv. Och sen ganska mycket sömnbrist. Jag har ändå barn som har sovit. Jag kan inte beskylla mina barn för att inte ha sovit. Men man blir ju trött och sliten liksom, av att vara uppe på nätterna. Eller jag blir trött och sliten av att bli väckt på nätterna. Och det ska ammas och det ska läckas i kissiga blöjor. Och det ska has vatten. Och det ska tappas nappar och snuttefilter. Och, ja, sen ibland händer det att något barn ramlar ur sängen. Så därför de har lagt sig lite för nära. Lite för långt ut på en kant. Och man vaknar med en liten smäll. Men de har överlevt och de är bra. Ja, men så, mycket sömn tänker jag också.
Mm.
Vad tänker du på, Jenny?
Jag tänker på... Får jag ha tre ord idag?
Kör.
För jag kan inte bestämma mig.
Tänker på.
Absolut.
Men det första jag tänker på är känslosam. Det är ett ord som kommer till mig. Och sen så tänker jag på två ord som är väldigt motsatser till varandra, men som ändå representerar det, mina känslor. Och det är ju stark och vilsen. Det vill jag säga.
Ja, jättebra ord.
Vi ställde ju frågan på Instagram idag också.
Ja, men det gjorde vi. Och superkul att så många har skrivit ord.
Jättekul. Vi har fått in jättemånga. Och vi har fått in allt ifrån att det är fantastiskt till att man är helt lost, till att det är chockerande och man har panik och man, det är kaos, till att det är det absolut bästa som någonsin har hänt.
Hemorrojder.
Hemorrojder.
Någonstans där.
Ja, absolut. I både kropp och själ. Känns också som en rätt så bra... som jag i alla fall kan skriva under på.
Men alltså jag tror verkligen att det är så att den här den tiden när man blir förälder, och kanske absolut första gången, men jag kan också relatera till det när man får barn igen, som vi fick ganska tätt i alla fall, att mycket tycker jag ändå kommer tillbaks i det. Och just det här som jag sa med vilsen och stark. Jag kände mig väldigt vilsen i mycket frågor. Alltså man hade ju läst böcker eller bloggar eller lyssnat på poddar, men ändå så var det sen när man väl skulle göra det, alltså första gången du skulle byta en blöja liksom, man känner ju såhär, men gud, sitter den under rätt håll, gör jag det här på rätt sätt, kan jag göra illa barnet, alltså det är så mycket, man googlar så mycket för man är så vilsen och man vill på något sätt göra det sitt bästa för barnet liksom. Men samtidigt då som jag också kände mig väldigt stark. Alltså många gånger så här, man löser det.
Mm.
När man har haft känslan av att fan, hur gör jag det här? Hur löser jag det här? Men sen så löser man det. Man löser det alltid på något sätt. Mm. Och då kommer känslan av så här, fan vad jag är stark. Typ första gången jag skulle gå ut med tvillingarna från lägenheten liksom. Och bara, men shit, hur ska jag ta mig ut nu då? Två barn utan hiss, med en hund. Mm. Och så här, ja men man hittar sin grej. Och sen varenda gång efter det så bara, fan vad stark jag är. Jag bara, löser ju det.
Så det... jäkla viktigt att peppa sig själv också.
Ja, men verkligen.
När man gör, alltså, ofta.
Ja.
Och speciellt den tiden, att våga tycka att man är duktig. Mm. För det är så himla lätt att man dömer sig. Jag kan verkligen relatera till vilsen i när vi fick Alva 2010. För jag var ganska dåligt påläst. Vi skulle ha kejsarsnitt och det var planerat både dag och tid. Det vart lite tidigare på dagen än vad vi hade trott. Så jag upplevde det som att, så här, eller jag kommer ihåg det som att så här, helt plötsligt bara dök de in och så här, nu kör vi. Och jag bara, åh jävlar. och att jag, nu alltså du vet så här. Jag ska inte skylla på att Google inte fanns då, för det gjorde det verkligen. Och det har bara med mitt eget intresse att liksom inte förbereda mig mer än vad jag gjorde vid den åldern då. Så jag var helt oförberedd med, typ när vi kom in i den här salen och läkarna stod med såna här gummistövlar och jag bara alltså så här, vad
ska ni göra?
Vad ska vi göra här? Hur funkar det här? Var ska jag? Och jag var 21. Och jag kommer ihåg allting som på ett sätt kaos. Att jag så här, det var folk överallt och allt bara hände. Det var någon sjuksköterska så här. Man hade ju digital kamera då. Alltså det var ju knappt så att man hade kamera på luren som var bra nog. Hon bara, vill att jag tar bilder? Och jag bara, jo, det kan du väl göra så här. Så, och hon stod ju bakom det skynket så här, där de höll på att skära och fotade. Jag bara, det där, jag vet inte om det är något vi ska kolla på. Så här, superhäftiga bilder, alltså verkligen. Men Det som jag framförallt kände då var att jag hade kunnat varit mindre vilsen om jag var bättre förberedd. Och framförallt efteråt, för att jag hade inte hunnit tänkt så långt att efter ett kejsarsnitt så behöver man ju faktiskt sys och fixas med. Och i bästa fall bara det liksom. Så när det var klart, då var de så här, men nu går vi. Ta vagnen här med din lilla dotter, så rullar vi upp på rummet. Och helt plötsligt satt jag där själv med en bebis som hade funnits i 20 minuter. Och jag bara så här, hur... För några timmar sedan, då satt jag i en taxi och nu sitter jag här med en liten bebis. Vem har gett mig det här ansvaret? Hur vart det så här? Jag är ju själv nu liksom. Och så hade det kommit en sköterska och kammat hennes hår. Så här, kammat ur blodet ur håret. Och så låg hon där, hon var så jävla gullig i den här lilla plastlådan, men den var ganska karg och hon hade så här kammat håret bakåt, så hon såg ut som en liten raggare typ. Jag kommer ihåg att jag så här, hon kan inte se ut så här. Det går liksom inte. Så efter så här, ja, men jag kanske satt och stirrade på henne en halvtimme och bara kände att världen var helt upp och ner och att jag var det lyckligaste jag någonsin har varit, men också så här, aldrig varit så ensam i hela mitt liv. Men tog mod till mig och bytte och satt på henne några av de här supersöta kläderna som vi hade med och fixade så att hon fick en lite gulligare frisyr än vad de hade visat mig. Och så bullade upp, du vet, med gossedjur i den här lådan och tog en bild och så. Och tyckte då att det var super. Alltså super, det var så himla mysigt. Men nu i efterhand, jag kan inte komma på att det var någon som pratade om, du vet, så här, hud mot hud eller har dem nära eller alls på samma sätt. För det var, jag upplevde då att så här, hon ska vara i lådan och så kan ni mysa på lite runt om. Men det är ett av mina absolut finaste minnen med Alva som bebis, men också ett av de absolut läskigaste. Mm. De timmarna det tog innan Alvas mamma kom upp och var tillbaka, det kändes som flera dagar. Det kanske bara var en timma, jag minns inte, men det kändes som en evighet.
Mm. Magnus, min sambo, och pappan till mina tre barn är ju inte här att kunna försvara sig, men den historien du berättar, just den här känslan av att lämnas ensam med sitt barn efter ett kejsarsnitt, den har han beskrivet för mig också på ett väldigt liknande sätt. Det första kejsarsnitt blev ett akut och ganska traumatiserat. Jag var nersövd dessutom, så det tog väldigt lång tid innan jag vaknade och han liksom fick komma ner. Men då minns han också den här, det var ändå vårt andra barn. Han hade liksom lite grann inom situationstecken gjort det här. Han kunde det. Och helt plötsligt satt han där på rummet själv med ett barn och visste inte när jag skulle vakna eller när jag skulle komma eller vad gör jag nu, vad händer näst liksom, utan in med ett finger upp och ner i gummen här och så sitter du still liksom. Då pratade de om hud mot hud. Men just den här känslan av att liksom, men vad vilsen, vad har jag hamnat, vad ska jag göra? Då hade vi ändå en 1,5-åring hemma, så han kunde ju, om jag missförstår det rätt, höll jag på att säga. Han hade ju gjort det en gång innan. Han hade en liten bebis, det var inte första gången. Han visste lite grann hur man bytte en blöja eller man höll i och sådär liksom. Men ändå känna sig väldigt ensam och liksom lite utelämnad. Tredje gången blev det ett planerat snitt som var lite lugnare. Då njöt han lite mer av den situationen. För då visste han också varför han satt där och att det kunde ta tid och att han njöt av stunden istället för att känna att vad har hänt liksom.
Men jag tror också att det kan vara lite det du är inne på. Alltså även fast man har gjort det en gång. Om vi pratar på det här första tiden som flerbarnsförälder. Typ när vi fick Unni, vårt tredje barn. Men det var andra gången vi fick barn eftersom vi har tvillingar. Men bara den känslan att då var det vissa saker som flytt på så jäkla bra. Det satt där. Typ det här med hud mot hud. Jag måste ju återkoppla till det. Alltså när Unni pluppade ut där på förlossningen. Och så Hampus, det första han gör är liksom att slita av sig skjortan och tar Unni till sig, för att vi, i och med att vi bodde på Nio med tvillingarna, så hade vi liksom fått lärt oss att det är så vi gör. Och så det var så här, då flöt det på och han brydde sig inte om att det stod fullt med folk, utan han av med skjortan och bad om en sjukhusskjorta och tog Unni medan de sydde mig. Alltså, det flöt på. Men sen så när man helt plötsligt kom hem och typ så här, okej, men nu ska jag borsta tänderna på två barn samtidigt som jag har mitt tredje barn. Och säga, men då sjalen kommer det här. Alltså jag älskar ju sjal också. Bärsjal är ju en räddare i nöden. Men ändå fast man har liksom en bärsjal så kanske man hade en unge i bärsjalen som inte var jättenöjd.
Mm.
Och så skulle man borsta tänderna på de två andra som var skittrötta och bara behövde få komma till... Alltså, det är mycket där jag känner mig så här, ja, fan, hur gör jag det här nu då?
Men otillräcklig, man vill liksom kliva sig själv i tre delar då liksom, vid de tillfällena.
Ja, men man löser det och då känner man sig stark och då viktigt peppa sig själv.
Absolut.
Shit, vad bra. Mm. Men hur ofta använder du bärsjalen?
Jämt.
Gjorde du det?
Ja.
Med Alva också?
Nej, inte med Alva. Nej. Alltså, jag hade aldrig hört talas om det när det var Alva.
Nej.
Alva var inte heller... Hon var inte så krånglig. Hon var ganska nöjd som bebis.
Mm.
Hon låg mycket i nästet på sängen och på soffan. Och vi låg och myste mycket på golvet. Och så här. Men hon hade inget... Hon hade inte samma behov av att suttas, liksom, att bäras runt och sådär. Holger har ju varit tvärtom. Han har ju krävt närkontakt jämt. Och framförallt så hade han mycket kolik på kvällarna under ett par månader. Och då var det sitta på pilatesboll och guppa med honom i sjal.
Mm.
Det är alltså så många timmar som vi har gjort det. Men jag tycker att sjalen är fantastisk också bara för att få ha honom nära. För det är så lätt att man försöker hitta saker som funkar för att man ska få händerna fri genom att lägga bort. Eller att så här, nu ska jag bara göra disken. Undra om han kan vara i babysittern eller i hoppgungan. Eller om han bara kan ligga här på den här filtern ett litet tag när... Men när man liksom, sjal funkar inte för alla, jag säger inte att det alla ska göra på något visst sätt, men det funkade jättebra för oss att kunna knyta upp honom och ha honom nära och ändå kunna göra de här grejerna som Anna stressar. Det var en väldigt lättnad för oss. Mm. Och sen, han har aldrig gillat sitta i vagnen eller sitta i bilen eller sitta i matsolen. Sådär. Så att sjalen var det enda som verkligen funkade om man ville få fri händerna och få någonting gjort på dagarna liksom.
Mm.
Och det var supermysigt. Alltså så här, gå och shoppa en extra stor skjorta som man kunde ha honom innanför och så här, knäppa skjortan eller du vet så här, när det varit lite höst och man hade jackan på sig. Mm.
Ja, just när man skallade upp dem. Unnina föddes ju i januari.
Mm.
Och då skallade jag upp henne på en gång.
Precis.
Och så gick man ut med hunden och liksom tog på världens största dunjacka utanpå.
Ja.
Och så när man liksom möter någon.
Exakt.
Och de vänder sig om och bara...
Bebis
där. Men gud, det är någon där. Bara så den känslan mysigt. Är så här... Ja,
men det är verkligen...
Jag har en miniperson här.
Ja, exakt. Någon sån här koala... Ja, men det är så himla mysigt. Jag satt honom i selen häromdagen. Kommer inte ihåg vad jag ska göra. Men bara så här, upp med honom på kroppen. Så han hängde i selen. Och det var så himla härligt. Och jag har alltid haft honom i köket, i sjalen framåt när han varit äldre. Och så tar jag på mig ett sånt kockförkläde som man har över nacken. Så att han har liksom sina ben under förklädet och så står vi och lagar mat tillsammans. Så han har alltid fått varit med runt kastrullerna och skärbrädan och så här. Med sina små krabbhänder.
Jag ser det framför mig.
Ja, men verkligen. Det finns bild på mitt Instagram. Följa med mig då.
Absolut. Jag är inne och stalkar direkt.
Men supermysigt. För han har också kunnat varit med mycket. Men framförallt så har sjalen varit en räddning när han skrek. Att det var... För där blir det också en liten lättnad att få händerna fri. För även om man känner sig, nu säger man, även om jag kände mig väldigt... väldigt tagen av att han skrek och tyckte att det var väldigt jobbigt. Och den här tiden när han skrek så mycket, både för mig och Milan, var krävande. Så var det en lättnad att kunna ge honom närhet i sjalen. Men fortfarande få friheten att bara kunna hålla i telefonen eller diska. Eller göra någonting annat än att bara bära med händerna. Liksom.
Verkligen.
Men sjal, älskar sjal.
Mm. Emma, du sa förväntningar.
Mm. Jag tänker dels på förväntningar som jag upplevde ställdes på mig. Lite grann det här att så här ska man göra. Det är det här jag läser eller ser. Liksom, att så här mysiga ska barnvagnspromenaderna vara. Och så här fina, icke nerspydda, nerbajsade kläder ska vi ha och så vidare. Mm. Men också de förväntningarna jag ställde på mig själv. Eller det var ju förväntningar som jag ställde på mig själv. Helt klart. På grund av valda att ta in och vad jag läste och vad jag såg och sådär. Men just att det kanske inte alltid är bra. Jag tror att det kan absolut vara... Det kan ju absolut hjälpa en att kanske komma ut på en promenad, för man ser någon jättehärlig bild på en promenad och kände, shit, så det här härligt hade det varit. Och sen kommer du ut och så har du ett gallskrikande barn i en vagn som hatar att ligga i vagn.
Mm.
Och regnet bara piskar in i huvudet och man känner att fuck it, jag går in nu liksom. Eller så blir det så där härligt. Men det behöver inte vara så himla bra liksom. De här förväntningarna kan vara bra, men det kan också bara dränera en, att man får försöka hitta sitt egna sätt och sin egna verklighet. Liksom. Vad är mysigt för mig? Men det är mysigare för mig att gå runt hemma inne med mitt barn i en sjal och laga mat. Mm. Än att gå på de där promenaderna. För mitt barn hatar att ligga i vagnen. Men gå inte på några promenader.
Mm. Mm, verkligen.
Alltså att man tar ner förväntningarna på sig själv utifrån att vad funkar för oss i vår vardag. Vad vill jag? Vad tycker jag är kul?
Mm.
Alla andra tycker det är så himla mysigt på alla öppna förskolor och kyrkans barntimme och allt vad det nu heter liksom. Och själv vill jag bara kräka på det. Jag har inte alls lust att sjunga Blinka lilla stjärna med 25 stycken 8 månaders bebisar. Liksom.
Nej, men, och det jag tänker på när du säger det där är också så här, att man får ofta höra att man så här, ska måla upp målbilder. Så här, jag tänker framförallt när man precis blir förälder, alltså vid förlossningen och när man ska hem och allt sånt. Men att någonstans försöka påminna sig själv om att det bara är ett hittepå.
Mm.
Alltså det kan, vad som helst kan hända på vägen. Den där målbilden som du har satt upp har gärna tre olika scenarion för hur den målbilden kan bli. För att det är väldigt sällan det blir precis som vi har tänkt oss. Och speciellt om man pratar liksom graviditet och förlossningar och första tiden med barn. Man känner knappt sig själv längre. Man ska helt plötsligt hitta sig själv i en ny roll. Och då kan man inte ha samma mål och prestationskrav som man hade när man bara var själv eller när man bara hade ett barn eller två barn.
Nej, alla barn är ju olika.
Ja, men verkligen.
Alla situationer är olika. Alltså jag tänker på när ni fick tvillingar, låg på neo, prematur, med allt vad det innebär.
Men kanske därför jag aldrig har förväntningar längre.
Nej, men kanske inte. Så jag tänker också att det blir en sån chock sen. Så kommer där ett stort, fullstort, fullgånget, friskt barn. Vad gör vi nu? Vadå, kan vi bara lägga den här inbody, den här åkpåsen, när det är den här temperaturen ute? Det går ju inte. Men för helt plötsligt har du nya förutsättningar.
Ja, men verkligen.
Och nya förväntningar. För nu har du ju ett stort, friskt barn. Liksom.
En förväntning jag hade... eller målbildförväntning när vi bodde på Neo med Leia och Mattis var ju liksom dagen när vi skulle få åka hem. Det var ju så här, för det sa de ju då så här, men försök att föreställa er själva när ni ska åka hem liksom, ha det som en målbild, så ska ni se att när det blir jobbigt så tar du fram den bilden. Och det gjorde jag, och den där målbilden var ju liksom, den var ju perfekt liksom. Vi skulle åka hem, vi skulle åka hämta våran hund, han skulle bli jätteglad, vi skulle åka hem, vi skulle ha köpt med oss någon god middag som vi kunde laga medan tvillingarna sov. Ja, men alltså ni vet, den standarden. Men verkligheten var ju liksom att vi fick reta ganska snabbt inpå att säga, men ni kan få åka hem idag.
Ja.
Och någonstans kände jag så här, men gud, det är det här vi har väntat på. Nu ska vi ta chansen. Men ingenting var ju klart hemma. Så Hampus fick ju liksom rejsa iväg och handla saker och fixa och dona. Och vi hade ju inte ens satt in bilbarnstolar. Alltså så skulle vi sätta in dem. Och så var vi tvungna att vara ute i rummet för att de skulle vilja ha vårt rum till en viss tid. Alltså det var så mycket. Så vi stod där på parkeringen och försökte sätta in bilbarnstolar med två skrikande tvillingar i vagnen.
Mm.
Och sen skulle vi liksom vika ihop den här vagnen som aldrig hade vikt ihop. För den hade vi bara gått med i sjukhuskorridor. Alltså det var så mycket meck.
Ja.
Det var så mycket meck. Och till slut så kom vi hem dösvettiga. Vi sket i hunden. Han fick vara kvar ett tag till och bara orka inte.
Han hade det bra.
Ja, men vi hade inte köpt någon mat överhuvudtaget. Det vi hade var en flaska champagne som vi hade haft i kylen på Neo. Så den här ska vi öppna. Så vi bara, ja, men okej, vi ska i alla fall öppna den här jäkla champagnen ikväll. Bara det att den hade råkat blivit lite skakad på vägen hem. I vardagsrummet där vi också hade tvättat alla kläder, för vi hade inte behövt ha kläder själv på tvillingarna, utan det fick man ju på sjukhuset. Så att Hampus hade tvättat hemma och hängt upp alla tusentals små kläder hemma i vardagsrummet. Vi öppnade champagne och sprutade ner hela vardagsrummet, inklusive alla 1000 barnkläder. Det var liksom vår hemgång. Så det var så här, min förväntning var ju alldeles, alldeles för hög. Det är det jag menar. Så här, ja, innan jag hade barn så hade jag kunnat fixa en middag och hämtat hunden och haft det städat och allt hade varit perfekt. Men med barn kan det inte. Det går inte. Det blir aldrig som man har tänkt sig.
Blir en ofrivillig sån reality check.
Ja, men verkligen.
Det är någon annan som bestämmer.
Det är så härligt igen när man kan titta tillbaka på dem och så här, förväntningarna man hade och vad som faktiskt blev, men ändå var nöjd med det.
Mm.
Att så här, nu vi hade ju en väldigt bra förlossning med Holger och allting gick superfint och han mådde jättebra. Det var, vi var väldigt lätta liksom. Men det enda jag kan så här kom ihåg som vart en sån här skrattis, det var typ när vi skulle åka hem och så packade vi in allting och så i med han i så här babyskyddet, klickade i det i baksätet och så satt vi oss i bilen och så började vi åka. Och så när vi hade åkt, vi bor ju typ 5 kvarter från sjukhuset, så det gick ju ganska snabbt hem. Men så när vi hade åkt en liten bit så tittade Milla på mig, hon bara, ska inte en vuxen sitta bak när man har barn? Jo, just det. Det ska vi. Och då gick vi direkt i den här, vi kan inte vara föräldrar.
Nej,
så här, vi satt oss fram båda två. Det är det värsta vi har gjort. Han kommer dö där bak. Det var vår första sån här, just det, vi är 2 och en bebis nu. Mm. Och inte 2 och Alva liksom. Mm. För hon styr sig själv. Hon, det hörs om hon är med. Och det är hon alltid liksom.
Det är inget konstigt.
Det brukar inte vara några konstigheter.
Vi hade ju en helt tvärtom upplevelse hemifrån. Ja, ja. Vi hade inte alls den här, oj vi har ett barn. Utan jag sätter mig bak.
Mm.
Första gången då Magnus satt fram. Och vi kom precis, vi bodde i Uppsala då. Och kom precis liksom ut från sjukhusområdet. Och så kom man ut till en, för att vara mitt i stan, rätt så trafikerad väg. Och Uppsala, det vimlar av cyklister. Och helt plötsligt hör jag bara Magnus skrika, bara flytta på dig! Då kom det någon cyklist helt fort. Som andra tyckte, akta nu min bebis här. Liksom, jag har mitt barn, mitt babyskydd i bilen. Men akta dig cyklisten! Akta mitt barn liksom. Så det var så här, helt överbeskyddande. Vi hade lite längre hem visserligen, men ändå.
Idag kommer vi gå in på något lite intimt här.
Spännande. Mm.
Och fråga kan man ju alltså göra vart som helst oss så fort ni kommer på en fråga. Men ibland slänger vi också ut på Instagram stories på Norrlands Paron som heter där. Att man kan skicka in frågorna. Så det här är en sån som vi fick in där. Och då är frågan, sex med barn i huset. Tips på att få det att kännas aningen mindre konstigt. Alltså att ha sex när man har barn hemma i huset. Uh-huh. Eller i lägenheten för dig då, Andreas.
Yes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Blir den att åka av?
Nej, men det blir...
hur gör ni? Känns det konstigt?
Både ja och nej. Alltså, jag kan tycka att när man har små barn, mer nej. När man börjar få barnet 10-årsåldern, väldigt mycket med ja.
Mm.
För de är så här snikna också.
Jag har inte kommit dit, men jag fasar.
Nej, men exakt, men man kan ju så här, man är ju mer rädd att hon typ så här smyger upp för att, alltså, för att barn i den åldern gör det. Ja. Hon kan ju komma in och så här, vad gör ni? Man bara, inget, vad gör du? Så ja, nej, jag tycker att, alltså jag tycker så här i grund och botten att sex är väl fantastiskt, och det tycker jag att man ska ha så mycket man känner att man vill ha det, när man känner att man vill ha det.
Mm.
Men på samma sätt som man respekterar andra människors space, så respekterar deras barns space liksom.
Mm.
Och känner ni att så här, det funkar superbra för oss att ha sex när vi har små barn eller när vi har barn som tittar på film eller vad det kan vara.
Som tittar på, tror du ska säga. Stopp.
Där är det stopp.
Stopp.
Nej, men nej. Så här. Alltså du vet, gör det som funkar bra för er.
Ja.
Och sen också så här, snacka med varandra om det.
Mm.
För det kan vara bättre att veta att ens partner vill ha sex.
Mm.
Även fast man kanske inte kan det. Istället för att ni båda går runt och så här, ja, vi har aldrig sex. Och så kanske man inte har det för att man inte tycker att det finns tid eller utrymme, men man verkligen vill det.
Mm.
Det, man blir gladare av att veta att de faktiskt är sugen än att det inte blir av alls.
Mm. Men verkligen.
Hur blir relationen om ni inte har sex då? Jag förstår ju det komplexa, eller det, att det känns, om det känns konstigt eller olustigt eller så här. För framförallt kanske när barnen börjar komma upp lite grann i ålder och, som du säger, kan dyka upp lite spontant i sovrummet utan att man har hört dem innan. Det är ingen som gnäller när de reser sig ur sängen, utan helt plötsligt bara står hon där. Men motsatsen, eller liksom det andra alternativet, skulle ju vara att man har en relation utan sex. Och hur skulle den relationen må om ni är sådana som vill ha sex? Hur mår er relation då om ni inte har sex på grund av barnen? Då kommer ju det, tror jag, gå ut över barnen.
Mm.
Och då tror jag att barnen mår bättre av att de råkar se er ha sex när de är 7, 8, 9 år.
Sen också, nu är det ett helt annat forum, men prata med era barn om sex. Det finns så himla många bra sätt att göra det på också. Alltså, du vet, så här, det finns barnböcker och det finns poddar och det finns verktyg och hjälpmedel, och bara prata om sex hemma, och var inte tabu runt kroppen. För skulle det vara så då att, nu säger jag inte att man bara ska ha sex hur som helst och inte liksom, men du vet så här, skulle det råka vara så att ett av era barn kommer in och ser er ha sex någon gång, så är det en mycket mindre incident om ni faktiskt lever i ett hem där man pratar om sin egen kropp och sexuella relationer än att det blir någonting helt nytt. Så det, jag vet inte om det hör hemma här, men prata om era barn om sex också.
Ja, men verkligen. Det känns ju som att man måste hitta sin väg, se till att, för jag tänker så här, frågan är ju så här, kännas aningen mindre konstig.
Mm.
Och då är det så här, vad är det som känns konstigt i det hela? Hur kan jag ta bort den här känslan av konstighet? Är att ett barn sover i samma rum? Okej, men ska vi börja träna på att få den att sova i ett annat rum då?
Mm.
Eller är det att det kan komma in ett barn? Ja, men kan vi hänga en ringklocka?
På barnet.
Bra idé!
Bjällrar! Där har vi den!
Vi bjällrar barnet.
Nej, men alltså så här, försök hitta lösningar på varför. Eller försök hitta varför det känns konstigt, och hitta lösningar på hur kan vi göra det känns mindre konstigt. För det är klart att man ska aldrig bara ha sex bara för att heller, utan båda måste ju kännas bekväm med det.
Mm.
Båda ska ju vilja det, såklart. Eller alla, om man är fler i en familj.
Mm.
Men också just det här att man liksom, tror jag är viktigt att tänka på. Jag förstår den här olustiga känslan som jag tolkar i frågan, att liksom, det känns lite märkligt att veta att barnen ligger bredvid i sängen jämte eller i rummet jämte eller sådär, men att tänka på liksom, men just det här, vad vill jag då? Varför vill jag ha sex med min partner nu? Och det är väl egentligen ett jättebra betyg, förhoppningsvis, om båda är med på det och allt det på rätt och lika villkor. Att det är ett jättebra kvittobetyg på att vår relation mår bra, vilket förhoppningsvis också då gynnar barnen. Liksom.
Mm.
Och jag tror att vi har vänner som har betydligt äldre barn än vad vi har, som menar på att nu är det ganska lätt när barnen är små, för sen börjar de vara uppe till 9:30, 10:30, då går ju en annan, då går man och lägger sig samtidigt, då är det som ännu svårare att kanske få till det. Och då tänker jag att det blir ännu viktigare med den här, varför gör vi det här? Liksom? Mm. Det här är viktigt för mig. Och så får man hitta ett sätt där man kanske inte väcker hela huset. Eller liksom...
mm. Snabbis på lunchen på stan.
Typ så.
Vart på stan brukar du äta lunch?
Nej, men jag menar när de blir äldre. Nu.
Eller?
Nu. Nej, men verkligen. Vilken härlig fråga ändå, tycker jag.
Underbart.
Ja. Men ja, det finns så många lösningar. Alltså som du säger, du vet, jag vet inte, försök hitta ställen hemma och ha sex på ibland då, där ni inte blir påkomna.
Och sen tror jag också mycket som du säger, Andreas, prata om det. Ja. Våga säga så här, gud vad jag är sugen på att ha sex med dig ikväll. Och sen kanske det inte händer, men bara vetskapen och veta att där sitter han och tittar på mig, jag vet att han är sjukt sugen. Han sitter tre barn emellan här som är jättepigga och absolut inte vill sova. Liksom, som absolut inte tänker somna innan sin mamma idag. Men bara vetskapen och veta att liksom, shit, han kollar på mig på det sättet. Eller liksom, berättar om den där gången, kommer du ihåg då? Och så kommer man ihåg den gången liksom, och får den känslan emellan sig.
Härligt.
Så prata och våga ha sex är nog kontenta med.
Bra slut.
Härligt.
Men Andreas, du sa också någonting om verktyg som du började förklara lite.
Nej, men så här, någonting som jag tror är lätt att man glömmer bort och någonting som jag känner att jag fortfarande kan glömma bort i vardagen, det är ju så här hur snabbt spelreglerna ändras när man har bebis från dag till dag. Att man, verktygsväskan som man måste ha med sig ska vara så enorm för att klara bara vardagen. Det här att, ja men, det känns som att varje gång man får, varje gång man knäcker nöten, varje gång man säger, ja men nu när han gråter så här, då vill han det här. Nu kan vi det. Då blir det någonting helt annat.
Oh ja.
Så att det är verkligen de här verktygen som man måste hela tiden ge sig själv för att klara av alla de här utmaningarna. Typ, ja men när Holger hade kolik, det första dagen det kom, det var när vi valde att åka till Åre och käka på supper med två vänner. Vi var så här, det har gått så bra. Det var inga konstigheter. Vi har haft med honom på restaurang några gånger. Vi sa, men vi åker till supper och käkar. Och det är ändå en liten bit att åka till Åre.
Och det är en fin restaurang.
Ja, supermysig. Ja. Och då slutade det med att han bara skrek. Han skrek. Han skrek i vagnen och i sjalen och famnen och... Så jag och Millan och våra två polare, vi turades om att gå med vagnen. Så vi så här beställde in några rätter och så gick Millan ett varv. Och sen gick jag ut, tog vagnen och så gick hon in och åt lite grann. Och så gick hon ett varv och så bytte sig och vi bara, men det här går ju liksom inte. Och varför skriker han? Det har ju funkat liksom. Vad är det här? Och då var ju det första dagen på en ny era av att han skulle skrika och att det var det. Men innan vi liksom hade knäckt det tog ju någon vecka. Varför skriker han så mycket nu? Varför är han så ledsen? Allt där vi har provat innan, varför funkar inte det? Och så börjar man koppla ihop så här, jo men han skriker ungefär de här tiderna. Ja men det är nästan samma tider varje dag. Mm. Är han trött? Är han hungrig? Man hinner liksom vända ut och in på sig själv så många gånger innan man ens är nära. Och då hittade vi ändå en sån här grej som funkade relativt bra. Från början så satt jag med honom nära på sängkanten och guppade, du vet så här, jag väger ändå 100 kilo, du vet, vi kan inte sitta och gunga på sängen varje kväll den kommer den lutar ut. Så, ja, men, och så bara, ja, men vi köper en sån pilatesboll och hade honom i sjal och satt och guppade, men det var från 5:30 på kvällen till 10:30 på natten. Så man fick konstant sitta och guppa liksom för att han inte skulle vara arg och ledsen. Och det var ett par månader. Det finns många som har mycket längre perioder och mycket längre skrikperioder varje dag. Jag vet det, men när man har bebisar som inte är nöjd så känns varje sekund som timmar. Mm. Och när det är några timmar varje dag så är det inte bara tiden de skriker som är jobbig. Det är också det här, ja, om 20 minuter, då börjar han skrika.
Ja, exakt.
Mm. Vad ska ni göra ikväll? Själv ska jag sitta hemma på pilatesbollen när Holger skriker. Det är liksom, så det är väl det jag vill komma med verktyg. Att det finns idag, till skillnad från när jag fick Alva, så mycket lättåtkomlig information. Mm. Framförallt i sociala medier och på bloggar och så där man kan hitta väldigt många verktyg. Men jag tycker att man ska vara väldigt noga med att förstå att alla funkar inte för alla. På samma sätt som den här perfekta höstpromenaden som är så krispig och härlig. Den är inte det för alla. Så kommer inte heller sjal och pilatesboll funka för alla. Men där har man ett verktyg att prova. Och samma där, det här med att man ska berömma sig. Jag önskar att varje gång någonting har funkat, att jag verkligen så här uppskattade det. Nu låter det som att Holger är 100 år. Det är han inte. Vi har hållit på i 1,5 år. Men man, även fast jag vet det här, så är jag för dålig på att bara få känna att så här, yes, idag funkade tandborstningen. Mm. Eller yes, idag åt han jättebra.
Mm.
Och det här med maten också. Att han har alltid ätit normalt. Han har liksom inte varit en stor ätare. Han har inte ätit för litet. Han ammar fortfarande ibland. Han ammar när han känner för det. Han äter lite grann vid varje målmat. Ibland äter han jättemycket. Men jag sätter en press på att så här, han måste äta. Och så sitter man och mår dåligt över att han åt 7 makaroner och ingen köttbulle. Istället för bara, ja, han käkade 7 makaroner.
Mm. Mm.
Det är 7 makaroner liksom. Så ja, nej, men på samma sätt som man ska vara schysst med sig själv och ge sig själv beröm och vara nöjd när det funkar. På samma sätt ska man vara schysst mot sin relation med barnet och tycka att så här, idag funkar det här, jag använder det här verktyget, gud vad bra det var. Och nästa dag, istället för att bara känna att allting rasar igen, ha en insikt om att så här, man kommer behöva börja om och prova nya saker.
Mm.
När mitt äldsta barn var litet, så hade jag en app, på tal om det här med att känna sig vilsen och förväntningar och verktyg och sådär, som hjälpte mig ganska mycket, både positivt och negativt. Både det här att man, ja, men nu står det att hon ska bete sig på det här viset eller klara av det här, och det gör hon absolut inte.
Mm.
Det kunde jag uppleva var lite jobbigt. Samtidigt så var det väldigt många gånger det var någon sån här period av skrik.
Mm.
Mina barn har levt kolik, men kommit in i liksom
faser
av olika slag. Och många gånger har jag ju funnit lite grann tröst i den här appen, att så här, barn mellan de här veckorna, då händer detta och detta. Och jag tänker så här, oavsett hur mitt barn reagerar eller är, så mycket av det som står är ju forskning.
Mm.
Liksom. Det är ju inte så att någon har suttit där och hittat på att mellan de här veckorna så kommer den här anknytningen eller så utvecklas de här sinnena. Mm. Liksom, utan det är ju fakta. Sen om man märker det eller inte, det är väl nu kanske där jag känner att det är där man får tänka att, men jag kanske inte märker just den här saken jättetydligt, medan det här märker jag jättemycket mer.
Mm.
Den appen har vi också. Och precis som du säger, det här med att läsa om de olika faserna, oavsett om de är mitt i det eller innan eller efter, att bara få läsa så här att just nu så är det lättare för ett barn att äta ett kex, för ett kex smakar alltid kex, än att käka en grönsak, för att en grönsak kan alltid smaka annorlunda. Mm. Och eftersom vi är allätare, så ska de, nu när han har lärt sig gå, så ska han vara ensam i skogen. Och när man är ensam i skogen, då måste man bara äta saker man känner igen. För annars kan man bli förgiftad och dö.
Mm.
Och då känner jag att det är okej att du inte åt broccoli, men att du åt 2 riskakor idag.
Exakt.
Så det, ja,
man kan finna en tröst i det på något vis.
Du har helt rätt i det. Och inte det här, nu står det att han ska kunna säga radiostyrd bil, och det gör han liksom inte. Men att man verkligen tar det för vad det är.
Exakt.
Mm.
Sömnbrist. Det kände väl, alltså, finns det någon förälder som inte kan checka in på den? Jag tror inte det. För jag tänker så här, även om man har, vi har haft ett barn som har sovit jättebra, alltså Unni har ju alltid sovit jättebra, men bara det här att det är någon annan som kontrollerar ens sömn. Det tycker jag är jobbigt.
Du tänker att barnen kontrollerar din sömn?
Ja, men alltså förut om jag hade sovit dåligt så kunde jag gå och lägga mig när jag kom hem från jobbet. Eller jag kunde gå och sätta mig i en soffa och bara slappa en lördag om jag behövde det.
Mm.
Det kan jag inte nu.
Nej, det är de som bestämmer.
Ja.
När du får och inte får
och
sova.
Och framförallt när det är en liten bebis. Alltså bebistiden är ju, när de är vakna så är du vaken. Mm. Punkt slut. Alltså.
Ja, men så är det. Och när de sover så sover du. Dagens tips.
Men det är också den pressen som jag känner att man så här,
oh, eller vill shit. Du sova,
ja, så sover alltså jag. Nu sover Holger, nu måste alla sova. Mamma, vi kan inte sova.
Jag är inte trött.
Nej, så är det verkligen. Han sover fantastiskt på nätterna.
Mm.
Nu ammar han, så att jag ska helt ärligt säga att jag sover mellan 5 och 7 timmar de flesta nätterna. Millan får vakna några gånger och amma, men han har ändå haft ett relativt jämnt sömnschema på nätterna. Men det är ju aldrig så att det räcker. Alltså man sover ju aldrig så att det räcker. Man sover ju aldrig djupt eller tungt eller får sova ut.
Nej, precis. Nej.
Och det tror jag har blivit en grej det här året. Att så här, på grund av corona har jag inte kunnat resa. Och jag brukar ändå sova borta ganska många nätter i månaden. Ja, men lite räkmacka i jobbet. Så att så här, nu kliver jag ju upp och jobbar stenhårt när jag väl reser också. Men jag kan sova någon timme på något flyg och sova någon timme på ett hotell. Alltså så här.
Och du kan sitta själv på ett flyg i någon timme och bara stänga av. Liksom.
Verkligen.
Du kan inte göra något. Men alltså, det känns ju som att sömnbrist, kanske även om man inte har barn som vaknar liksom, och håller på att böka på natten och skramma hela tiden. Mm. Eller liksom, även om man flaskmatar och de får en rejäl dos på kvällen så att de liksom faktiskt sover och inte är hungriga och vaknar på natten.
Mm.
Lite den här grejen som du nämnde, Eneli, att det är någon annan som bestämmer när jag ska sova. Det tar ju ett tag att liksom komma in i det tänket och vänja sig och kanske kompromissa med sig själv. Om man säger, vill jag vara uppe en timme till här nu för att få den här egen tiden eller kolla klart på den här serien eller vad det kan vara. Eller ska jag sova? För att om 1,5 timme är någon som vaknar och skriker eller ska ha vatten eller vill komma in och gosa eller sådär.
Mm.
Men första tiden med bebis så säger jag också känslosam.
Mm.
Om ni fick rabbla upp så här, alla känslor ni kommer tänka på nu första tiden när ni var föräldrar. Bort ut dem, vad tänker ni?
Nej, men alltså lycka.
Ja.
100% ibland.
Mm.
Och sen 100% ångest ibland.
Mm. Mm. Oro. Det,
ja, oro hela tiden. Mm. Och kärlek.
Mm.
Allt.
Trötthet.
Ångest.
Ja, verkligen.
Får döpa till det lite här. Ja, nej, men alltså verkligen högt och lågt. Så.
Ja, men så här, tomhet.
Ja.
Mm. Absolut, vissa stunder. Man känner sig ensam.
Mm.
Mm. Andra stunder väldigt till freds.
Men sen också att det finns att det känns som att det verkligen finns ett krav på att man ska lyckas också.
Mm.
Det finns enorma förväntningar på det också, de här känslorna. Och att man ska känna rätt känslor.
Mm.
För det är ju också väldigt så här tabubelagt att säga att jag inte kände så mycket kärlek. Mm. Eller jag kände inte någon oro eller vad det nu kan vara. Jag hade ju liksom, jag själv var ju extremt fylld av mycket positiva känslor.
Mm.
Väldigt kärlek, hade liksom en jättebra förlossning och allting jättebra, vi bara kunde njuta av tiden tillsammans. Men jag hade en riktig sån här breakdown när vi kom hem.
Mm.
Typ 3 dagar senare, jag bara fan, Milan, jag mår skit verkligen, jag är jätteledsen, jag känner ingenting för honom, jag verkligen, men hade hållit inom mig också att så här, från att vara världens lyckligaste nyblivna pappa till en fantastisk liten pojke, så kände jag att så här, jag känner inte det här barnet, han känner inte mig, vi kommer aldrig ha någon relation. Jag fick verkligen så här, men baby blues känslor.
Mm.
Och det var det är lite roligt, för då sa Milan det också, hon bara så här, du har ju sån här riktig skolboks baby blues verkligen. Där jag så här, satt och grät med han i famnen och bara, han älskar inte mig, han kommer aldrig älska mig, jag märker det, jag tycker inte ett dugg om mig.
Mm.
Och verkligen kände de känslorna, så att jag var på riktigt ledsen liksom, till att det kunde kastas om helt och bara, det här är det bästa som någonsin har hänt. Nej, jag väl. Men jag hade 1 eller 2 dagar där jag bara kände ren, alltså ledsamhet och kände mig ensam och inte alls där.
Ja. Men det är ju verkligen klassiskt baby blues.
Ja, men verkligen. Ja. Och det,
jag tror det är jättevanligt.
Och jag tror, det tror jag med. Men jag tror verkligen det. Nu hade inte Millan det liksom.
Nej.
Och jag tror att det är väldigt många andra pappor som har känt exakt så här också. Mm. Bara att man kanske inte pratar om det på samma sätt. Och det här är absolut inte heller att jag vill ta liksom något utrymme från mammors känslomässiga ansvar heller. Men jag upplevde verkligen det. Mm. Och jag tror att många andra pappor också gör det.
Men jag har sett att det kommer mycket... Alltså det kommer fler och fler studier på pappor. Både med baby blues eller förlossningsdepressioner.
Mm,
alltså att man ser att även pappers mönster självklart kan hamna i samma mönster som mammans. Även om de inte har hormonerna så är det ändå mycket omställning mentalt. Mm. Alltså absolut.
Mm. Vi hade liksom byggt upp så mycket runt vår förlossning och vi hade liksom... Vi hade exakt den förlossningen vi ville ha, men det gjorde också att lite efteråt så fanns det en tomhet i den här prestationen. Att när vi kom hem och när vi landade och allting hade gått bra och vi liksom, nu ska vi må bra och vi ska njuta av det här. Och det fanns en egen press på det emotionella också. Att så här, nu ska vi liksom vara de här lyckliga föräldrarna. Och så vaknade jag en dag och så var det inte så. Det var svårt att... och hantera.
Mm.
Och då hjälper det ju ändå att jag är i ett förhållande där vi pratar mycket om känslor och man får visa sina känslor. Jag kunde verkligen säga att så här, jag vet att det här låter töntigt, men jag sitter där och upplever en riktig så här fullskalig baby blues och tycker att det är superjobbigt. Jag tror att mycket av den här känslomässiga vågen som kan komma för pappor också är lite det här. Jag ska inte säga kraven, men man har ju, jag gissar att de flesta pappor som är engagerade i en förlossning och i att få barn har krav och förväntningar på sig själv också. Och oavsett hur kanske förlossningen går så finns det ju en stor del där som man inte kan rå över eller hantera. Man blir hjälplös på ett sätt och många män i vuxen ålder har inte de verktygen där de vet hur de ska hantera en situation som man inte bestämmer över. För att vi är inte vana att vara i de situationerna, för att det har man oftast format livet efter saker man kan kontrollera. Och helt plötsligt så är man i en upplevelse som man inte alls kan kontrollera. Och oavsett hur det går, nu kom vi ut med huvudet upp och fötterna ner och allting gick jättebra, men det fanns ändå ett emotionellt eftersvall av vad hade kunnat hänt? Vad hände? Vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag inte bra? Och sådär. Idag tänkte jag tipsa om, när jag gick ner hit så kom jag på att jag vill tipsa om Vilda Barn på Instagram. Ett superhärligt konto som jag har följt ganska länge, som har allt ifrån väldigt goda värderingar men också mycket information, lite det här vi pratade om i appen, att man får en bild av så här gör barn under den här tiden i livet och det kan bero på de här sakerna. Jag tycker att jag har lärt mig väldigt mycket av barn och relationer med barn från grunden. Så det är ett konto som jag verkligen skulle vilja vurma för. Och även, jag vet inte om du, jag tror du kanske vet vilka det är, men Sling Squad.
Ja,
på Instagram.
Fanny och Alexandra.
Ja, precis, det stämmer. De har mycket härliga sjalar och man får se en hel del olika sätt att knyta på och sådär. Så att det kan vara en bra inspo om man är nyfiken på sjal. Och man behöver absolut inte gå och liksom köpa en svindyr sjal första gången. Ta en gardin.
Mm.
Och bara prova knyt en gång och se hur det känns. Eller ta en tröja och stoppa in bebisen och dra ärmarna runt om och knyta åt. Mm. Bara för att känna så här, är det här någonting som vi trivs med tillsammans? Mm. Men bära i sjal, det tycker jag är häftigt.
Mm. Bra tips.
Jag skulle vilja tipsa om att släppa prestigen. Framförallt som förstagångsförälder kanske. Eller som nyblivna förälder. Du gör vad du kan och du gör det bästa du kan av de förutsättningar du har. Och du gör det bästa för ditt barn. Och känner du att du inte gör det bästa för ditt barn, så finns det folk som kan fånga dig om du är beredd att prata. Och det är helt okej att må jättedåligt och tycka att det är skitjobbigt och det värsta som har hänt. Och det betyder inte att du inte älskar ditt barn eller att du inte blir en bättre förälder eller att du inte är en bra förälder. Det betyder bara att just nu är livet skit och jättejobbigt och det kommer att bli bättre.
Mm, verkligen.
Superbra.
Det finns många som vill fånga en, men man måste bara våga släppa taget och hoppa ut liksom. Det är läskigt.
Jätteläskigt. Mitt tips blir lite det du var inne på, Andreas. Det här att man ofta planerar fram till förlossningen. Att förlossningen är så här, it's the big bang. Men sen då liksom. Och då har jag en bok som jag tipsat om flera gånger i podden. Men jag vill fortsätta tipsa om den för jag tycker den är så himla bra. Och den heter Vi ska ha barn. Och det handlar ju om att få ett jämställt föräldraskap. Med den partnern man lever. Och där finns det så mycket bra diskussionsunderlag. Som gör att man får lite bättre verktyg för vad som kommer och vilka förväntningar har vi på varandra, och man kan göra upp lite plan A och plan B. Vad händer om det här sker? Om jag känner så här, hur vill jag att du ska hantera mig då? Så att det är Vi ska ha barn, en jättebra bok. Ge den till alla som du känner som blir gravid, alltså det är bästa presenten. Så det blir mitt tips.
Superbra.
Tack för idag.
Tack för idag, hörni. Ha det fint, hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.